Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Jag måste ju såklart få rätt på ditt namn.
Ja.
Callum Bloodworth.
Ja, det funkar jättebra.
Det låter ju som stiget ur en Ivanhoe.
Jag vet. Det är många som säger att jag inte borde satsa på feelgood utan borde satsa på någonting helt annat. Men,
ja. Blodvärdig.
Ja, exakt.
Det är lite lejonhjärta.
Ja. Ja, lite det. Så. Jag kanske borde satsa på det sen, liksom översätta det, kalla blodvärdig.
Ja.
Det hade varit något.
Du har ju ingen brittisk accent. Nästan lite till min besvikelse.
Lite, ja, men exakt, jag får det. Jag får att jag borde svänga lite så här, Tony Irvingska liksom, sånt, så att jag får slänga lite rumba.
Vi är ju lite svaga för den i Sverige.
Jag vet.
Det här är Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Och idag ska det handla om det som den insatte kallar YA, Young Adult. Och då handlar det om böcker för unga vuxna. De här kan förstås också glädja den som bara kallar sig vuxen. Dagens gäst heter Callum Bloodworth. Han är aktuell med romanen Berätta tre saker. Och där möter vi Dag och Liv som lär känna varandra på varsin sida av en stängd dörr. Och sen kommer Johanna Stenius hit med en stor hög böcker för just unga vuxna. Mer om det lite senare. Välkommen hit, Callum.
Tack så mycket.
Vi har ju rätt ut lite grann inledningsvis här det här med att du har ett så brittiskt namn.
Ja.
Och att du till och med kallar dig britt. Men sen kommer du och talar helt flytande svenska.
Ja, det är som besvikelse.
Ja, men det är förvirrande i alla fall för den som inte känner till bakgrunden.
Ja, precis.
För du flyttade hit redan som barn.
Ja, exakt. Jag skulle fylla 12 när jag flyttade hit. Så det var väl på rätt sida den här språkgränsen, tror jag. Så att det var ju lite så här, det gick i svensk skola, jag snappade upp och det gick ganska bra. Så att... Vi har ju egentligen ingen koppling till Sverige förutom att vi hade några svenska kompisar som vi träffade i England som sa det är jättefint här, kom och hälsa på. Och mina föräldrar tog det lite väl bokstavligt och sålde allt och så flyttade vi hit och med takbox, tält och en bil. Och så blev det så att vi stannade kvar i 20 år nu blir det.
Mm. Men du känner dig ändå brittisk och du pratar engelska med dina föräldrar och sådär, gissar jag, så att det finns...
Det finns kvar, det är svårt det där. För jag får ju ibland frågan, tänker jag på engelska? Och så börjar man tänka på hur man tänker. Och sen så blir det helt liksom, inception. Det är ju svenska för 97% av tiden liksom. Så.
Men jag har hört ryktas om att du i alla fall har en tesamling.
Ja, mycket, mycket bra tesamling. Det måste man ju ha som britt, känner jag. Annars är man liksom underkvalificerad. Så att, jag har det och det är bra att kunna bjuda ifall. Det är någonting så här, hemma i England, så här, man ska ha en fin service och en tesamling ifall drottningen kommer på besök. Så att ifall drottningen kommer till Ekerö så är det bra att ha.
Vilket te skulle du bjuda henne på? Vilket är det?
Oh, jag tänker ju att brittiska drottningen lär ju gilla klassiskt brittiskt te, men jag är väldigt svag för rooibos. Mm. Så att jag tänker att jag tänker att hon ändå får välja mellan två. Det är ju ändå,
ja, men det är schysst.
Lite
att inte alltid bara förutsätta att hon är har det mest konservativa valet.
Jag tänker
man kan tänka att hon har fått en del av det i sitt liv.
Ja, men jag tänker att folk har bestämt till och att henne så länge. Att nu vill hon bestämma själv. Hon är ändå så pass gammal liksom nu att hon kan bestämma själv.
Schysst. Fika är inte oviktigt i ditt berättande och ditt skrivande. Men vi kan börja i en annan ände för det finns fler teman i den här romanen Berätta tre saker. Vi har ju huvudpersonerna Dag och Liv som det kretsar kring. Du har liksom en väldigt tydlig och bra idé för upptakten till den här berättelsen. Berätta vad det är som händer Liv i början av boken.
Men Liv är ju 16 år. Hon är ganska ensam. Hon har flyttat in i sin stora systers garderob för att hennes mamma har gått bort. Och nu bor hon i en ny stadsdel och börjat en ny gymnasium. Hon kommer inte riktigt in i klassen. Och hennes stora syster ska då hjälpa henne ut. Hon bara så här, nu ska du träffa folk. Så då tvingar hon iväg henne på en fest som hon absolut inte vill gå på. Och där blir hon kysst av en kille som inte ens vet hennes namn av misstag. Som då råkar vara skolans mest populära kille. Och sen som någon slags här, krona på verket så får hon samtalet ett par dagar senare att hon, eller att han har testats positiv för corona. Och det här spel utspelar sig då i mars 2020. Han har precis kommit hem från italienska Alperna. Det här är ju helt nytt. Och hon då får att hon måste isolera sig i 14 dagar. För så var det ju i början där. Att man bara låste in folk och bara, vi vet ingenting. Du får stanna där tills du, och om du har symptom så är det mer.
Och folk var ju rädda på ett annat sätt som vi kanske har glömt det lite nu. Mm. Hur det var i början. Hur lite vi visste om detta. Hur länge det skulle pågå. Överhuvudtaget så var det ju en... Det är ett stort obehag kring det här.
Ja, verkligen. Det var ju så himla nytt. Det fanns ju ingenting att förhålla sig till. Så att man gjorde ju helt enkelt bara så här, nu stanna där och så väntar vi och ser vad som händer. Och det var ju en extremt obehaglig tid.
Så Liv måste då isolera sig, hon får låna sin systers lägenhet. Och med hennes ensamhet, de blir väldigt konkret då i och med att hon måste sitta i karantän. Men hon har ju också det här i sitt liv. För berätta lite grann vad som händer runt om henne.
Precis, för hennes första tanke när hon då hamnar i karantän är det här är ju inte helt, eller hon blir liksom ledsen över att det här inte är så olikt hennes vanliga liv. Utan det här är ju ungefär en förlängning på det, för att hon... I och med att hon fortfarande bearbetar sin mammas död och hon har flyttat till en stadsdel där hon inte känner någon och redan innan var en sån som kanske höll sig för sig själv och hade mer fiktiva vänner än riktiga vänner. Hon brottas ju med allt det här och då hamnar i den här karantänen och ovissheten och hennes enda kompis egentligen, förutom hennes mamma som hon inte kan prata med längre, är ju hennes mormor som bor 80 mil bort. Så det blir ju väldigt, väldigt påtagligt när hon sen också tvingas vara på 30-ish kvadrat på Kungsholmen.
Och sen plötsligt, vi befinner oss fortfarande i bokens början, så hör hon ett ljud vid dörren.
Ja, då dymper ju någon ner som har smitit in trots alla skyltar om att obehöriga inte får göra inträde i byggnaden. Och som berättar att han heter Dag och att han har dessutom en av världshistoriens sämsta dagar. Mer än så vill han inte utveckla och hon är väldigt skeptisk till detta, som man nu bör vara när någon bara dunsar ner utför hennes dörr. Sådär. Ändå rimligt.
Men
när
hon öppnar ju inte, de sitter ju på varsin sida dörren.
Ja, men exakt, för hon kan ju inte öppna heller eftersom hon då måste vara i karantän och han sitter då på andra sidan dörren och vill inte berätta för mycket om varför han sitter där. Så det är själva premissen i det, men hon inser ganska snabbt att hon ändå... Hon har ju läst någonstans att det tar 4 minuter att avgöra om du ska gilla någon eller inte. Och hon inser efter 4 minuter att hon i alla fall inte ogillar honom. Och att han då är den enda just i den här lilla bubblan som hon just då har möjlighet att prata med. Så de börjar ju prata redan då, efter att hon har avgjort det där. Och därifrån tar det vägen. Så
ja, sen utvecklas en relation som ju måste då pågå på distans. Såklart kommer de att börja smsa och de kommer att ses över... minns jag inte vad det är, Skype? Vad är det för kanal?
Ja, men exakt. Ja. Precis. Det finns många andra.
Ja, precis. Men det är ju så. De kan ju inte träffas i det verkliga livet eftersom hon fortfarande då, i 2 veckor måste hon hålla sig helt isolerad. Och det utvecklas en relation. Och det är ju någonting med dig och siffror här.
Jag upptäckte själv. Jag gillar någon slags ordning. I vanliga livet är jag väldigt kaotisk. Uh-huh. Så att jag gillar någon slags ordning med siffror. Och just berätta 3 saker kommer ju ganska snabbt in i det. För en av hans första frågor är berätta 3 saker som oroar dig. Och det ställer han ju väldigt kort in på dejten. Och... för henne är det ju väldigt så här, självklart att hon har saker som oroar henne, men de här stora sakerna kan man inte bara berätta för någon främling som sitter utöver dörren. Men för honom är det lika självklart att han kan berätta allt. Exakt de här djupaste sakerna som oroar honom, att han aldrig ska göra hans mamma, liksom, att hon inte ska vara stolt över honom, att han aldrig ska hitta sin liksom, andra hälft och hela det där. Så där blir det någon slags krock som hon inte hade räknat med och som måste förhålla sig till och tycker är först lite så här, ja, vad ska jag tänka kring det här, och sen på något sätt att hon då också börjar öppna sig lite.
Mm. Och han berättar ju inte heller allt. Nej, han har ju också en stor hemlighet som han håller på. Nej, men för som jag såg det så är det här två unga människor som vill lära känna varandra utan alla de där förutfattade meningarna eller bilderna som de tycker att de är fästa vid annars i livet. Alltså i de sammanhang de rör sig i så finns det så många som har föreställningar om vilka de är, och i livfall så känner hon sig ju uträknad av sina polare eller i klassen och sådär. Och man anar ju att även Dag har något liknande. Alltså han har också, han behöver liksom lämna den verklighet som han befinner sig i, där det hela tiden finns människor som har tankar om vem han är. Nu låter det lite kryptiskt så här, för att det är ju en del i den här boken som ska avslöjas vart efter man läser. Och vad har det varit för berättelse du har velat ge här?
Ja, jag tror att det grundade sig i, egentligen var det två saker. För jag, i grunden så är jag journalist, och då så i början där när idén kom till så var det så himla mörkt. Och då famlade man lite efter de här ljuspunkterna, och då såg jag någon som i USA hade hittat något sätt att, han hade då sett någon på andra sidan, de var ju i lockdown då, då hade han sett någon på andra sidan gatan på ett tak, och han sa så här, ja men vanligtvis kanske liksom, hade vi träffats på fest så hade jag så här gått fram och sagt hej. Och så sa jag så här, men hur gör man då i en pandemi eller i den här situationen? Så då flög han över sitt mobilnummer med en drönare. Hon svarade och de började dejta då under den här pandemin. Slutade med att han rullade runt i någon slags plastbubbla, tror jag, i New Yorks gator och hela det där köret.
Varför rullade han runt i en plastbubbla?
Men de kunde då, det var ju det där, man fick inte träffas. Nej. Så då sa han, hur ska jag isolera mig fast vi ska då kunna... Ah. Så de hängde...
Sådana här bubble...
Ja,
sådana
här, exakt, sådana här rullar.
Sådana här bubble boy. Det var ju någon som alltid gick omkring.
Ja, men det här var en heltäckande variant. Så han rullade i någon slags hamsterboll. Liksom, runt. Oklart om det där höll. Men där föddes på något sätt idén. För det var ju väldigt mycket det där i början. Bara så här, men okej, allting stängs ner, allting är i så upp och ner. Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi prata med varandra? Hur ska jag träffa min mamma? Hur ska vi... Så det var ju det där, man hittade ju väldigt mycket finurliga sätt som man aldrig har tänkt på. Okej, hur ska jag resa? Ja, men jag reser genom att du och jag kopplar upp oss mot någon slags en timme lång vandring runt Paris. Så åker vi på semester ihop. Och samtidigt mitt i det här så kom ju då strax innan pandemin till och med kom ju massa undersökningar som visar att i Sverige så är man allt ensammare, eller man känner sig allt ensammare, och den ensamheten kryper ner i yngre åldrar, och att man då, och framförallt i storstäder, man har inte det här, man känner sig allt ensammare. Så det var den här kombinationen, tror jag, som gjorde att jag kände att ja, men den här historien vill jag på något sätt skriva så här, när vi är ändå ensammare, tvingas vara ensammare ändå. Då, hur ska man då hitta kärlek eller vänner? Eller, ja. Så det var ju själva grundpunkten i det.
Och sen blev det en bok där huvudpersonerna då är i 16-17 års åldern. Och då tänker man att det också är en bok för unga vuxna. Eller hur tänker du kring den här genren, om jag ska kalla det så? Åldersgruppen.
Ja, alltså det är ju en... Ja, för mig så blev det ganska självklart direkt. För att jag ville ha... Jag älskar att skriva stora känslor. Och jag tänkte, när är känslorna som störst? Och för mig så... Och jag tänker att många så var det ju tonåren. För det var ju så här... Det är de här svängningarna där så här, allting kändes som att det ställdes på sin spets. Och allting som var glatt blev jätteglatt. Och allting som kändes som att det var mörkt blev otroligt mörkt. Så det var ju därför jag placerade dem i den åldern där man försöker liksom hitta sig själv och man försöker att komma till fund med vem är jag. Och jag tycker det är svårt, för att det är ju i grunden en kärlekshistoria. De råkar bara vara i den åldern, och den genren överhuvudtaget. Jag började läsa ung vuxen-genren när jag var vuxen, och jag tycker att den är fantastisk genre. Jag älskar ju det här att man, den är ganska rak men ändå vågar ta stora känslor. Den är ju väldigt driven på något sätt, som böcker som så här, John Green, Rainbow Rowell, och det är liksom så här, det är inte så mycket liksom runt omkring, utan det är så här, fang, fang, fang på. Och jag tror ju att Och det här är inte bara för att jag liksom, för min egen bok, utan för överlag så tycker jag att ungvuxen-genren är en genre som passar både neråt och uppåt. För när jag var i den åldern ville jag läsa vuxenböcker, för jag ville vara vuxen. Jag kände bara, så nu är jag klar. Liksom. Och sen först liksom, när man kom tillbaka, det blir någon slags nostalgi kanske, men också att det liksom påminner sig om hur det var.
Men hur har du funderat kring den där skillnaden mellan att vara i det unga vuxna perspektivet, att vara den där 16-17-åringen som är mitt i det här, och nu, du har ju varit där, men du är det inte längre. Nu är ju du en stadgad familjefar som jag tror i alla fall har lagt det mest liksom tonårsturbulenta bakom dig. Så att det där... Att inte ta med sig sitt vuxenperspektiv, eller hur tänkte du kring det?
Det är kanske det svåraste, att hitta den där balansen. För att samtidigt som man inte vill att det ska kännas för vuxet, så vill man inte att det ska kännas barnslig. För man är ju inget barn när man är i den åldern. Man är ju någon slags balansgång, den är ju väldigt svår. Så att jag bollade ju ganska mycket och en del kring det, och vi pratade med en del scener, och det var... ska sägas i första versionen och liksom framåt, det var en del vuxensaker som behöver slipas bort.
Vad kan det vara?
Ja, men vissa jämförelser. Liksom, så här, hon jämför någonting med liksom, att gå på en visning på en lägenhet, och där hade hon inte varit. Liksom, det är klart hon hade kunnat hänga med föräldrarna, men det var det ju inte.
Alltså,
det
är
var
väldigt lite, vuxet. Så här,
ja, men väldigt, väldigt vuxet. Och vissa sådana saker. Men samtidigt är ju båda de här karaktärerna ganska vuxna för sin ålder, kan man kanske säga. Och det är väldigt mycket så här läsning och väldigt mycket sånt. Så att jag tycker ju att det är liksom... I grunden är en kärlekshistoria, att de råkar vara 16-17 är på något sätt... Ja, men det passade allra bäst.
Ja, nej, jag blir inte heller klok på exakt vad som ska krävas för att en bok ska kallas young adult eller för unga vuxna. Men jag tänker, och jag tror inte det finns någon liksom vetenskapligt utmejslad idé om det här heller. Utan jag tänker just att det handlar mer om var man förlägger handlingen och vilken ålder... huvudpersonerna är, än att, och att det ska vara i en värld som kan vara relevant för unga vuxna, men sen sättet att berätta på egentligen allting annat, sen är det bara att köra fritt. Eller?
Nu ska jag inte påstå att jag är någon expert här, men alltså utifrån
det jag har ju skrivit en bok, en roman för vuxna tidigare.
Ja, men exakt. Och jag läser, jag älskar ju genren, alltså att läsa det. Och för mig så blir det ju väldigt mycket det här, ja men de brottas med exakt samma problem. Alltså man själv brottas ju med exakt samma problem. Det var ingen som liksom skyddade en från döden, det var ingen som skyddade en från det andra. Samtidigt som man då var det här barnet som visste att om några år så flyttade jag därifrån, jag kommer lämna mina föräldrar, och det fanns stunder där jag bara så här klängde mig fast vid det här barndelen. Så jag tror ju, jag gillar den där balansgången, men samtidigt känner jag ju själv, jag är ju 30-ish nu, och jag känner ju själv, jag är fortfarande inte säker på exakt vem jag vill bli när jag blir stor, och det är så många saker som hänger med, så det är det absolut viktigaste, tror jag, att kanske fånga den där bredden, liksom, att man inte är för mycket åt ena hållet. Alltså man är inte för mycket barn, man är inte för mycket vuxen, och man hittar någon slags balansgång där. Och den tycker jag ju är väldigt fin, och bjuder inte väldigt mycket känslor också. För det här liksom, när man vill vara vuxen och man vill vara det, man är inte riktigt det än, och då blir det här väldiga frustrationen. Och sen samma sak när man känner så här, nu är ju 10 år igen och liksom hela det köret.
De här författarna som du nämnde nu, John Green och Rainbow Rowell, ja. De gör ju också det som jag tycker är lite utmärkande för genren, och som du också gör, nämligen att man blandar existentiellt bråddjup med humor, och en, liksom, finns också en lättsamhet i det. Det finns också en typ av detaljer, till exempel, som du skriver tillbaka till fikat och bakverken och så. Det är uppenbarligen en liten passion du har vid sidan om liksom livet och döden och kärleken.
Ja, men jag tror det är väldigt viktigt, för jag menar, man orkar ju inte hantera existentiella frågor hela tiden. Man gör ju inte det, så man måste ju ha den här, och de här karaktärerna, många av dem har ju en humor i hur de hanterar det också, för många, alla av de karaktärerna i det här går igenom någonting svårt, någonting som är väldigt, väldigt tufft, som de själva uttrycker kanske sådana i så ung ålder inte ska behöva hantera. Och de använder ju då humor och bakverk för att hantera. Man behöver den här lättnaden, och jag tror ju att just den här blandningen var väl det som fick mig att liksom dras till både IA och den här sortens IA, och även feelgood överlag, så här kärleksromaner, för att det blir ju den här, både det här väldigt allvarliga, men också det här värmen, och att man behöver inte hela tiden leva i den här världen som just nu framförallt är ju liksom så hemsk i många delar. Att man kan fly undan på något sätt. Man kan skämta om saker som liksom är extremt svåra och man kan äta mycket. Det har blivit mycket bakverk i både skrivandet och redigerandet av den här. Och det är en av grejerna som jag har fört över till liv och dag.
Du bakar själv och håller på, eller?
Jag önskar att jag var bättre, men jag bakar och är en väldigt entusiastisk ätare av bakverk. Och jag menar, det känns ju inte äkta om inte jag har smakat alla cupcakes. Då måste jag ju faktiskt göra det. Så att, research.
Yeah. Cupcakes, vinbröd, ja. Bullar. Vad är det mer som dyker upp, alltså, om du får bestämma?
Jag har ju croissanger, det är ju också en, liksom så här, en last. Så att, jag har hört att man, och har sagt liksom, som folk som ska börja läsa den, att så här, ha något att äta till är ju alltid trevligt. Liksom.
Du kan, uppmuntra kommer
till
behövas.
Socker och smör.
Inom räckhåll. Men du, det finns, du nämnde det att Liv är en läsande person. Det är överhuvudtaget en hel del referenser till musik, film och böcker. Och en roman som dyker upp en del i den här boken, det är ju Sally Rooneys Normala människor. Är det Livs favoritbok? Ja. Hon har läst den 11 gånger.
Ja, jag läst den jättemånga gånger, precis.
Och hur kommer det sig?
Jag älskar boken, och jag tror också att den filmatiserades, tror jag, under skrivandet där, så jag såg den här serien också och blev ju igen liksom helt kär i karaktärerna. Den är ju så himla fin på något sätt, men också det har ju det här djupet, så att
det är ju också en kärlekshistoria.
Verkligen.
Och kärlek med förhinder, får man säga. Eller två personer som från olika miljöer som försöker få det att gå ihop. Men det är inte så lätt när man kommer från helt olika världar.
Nej, men exakt. Och det är det här, de här två, och jag inte på något sätt jämför, men det är lite där som jag gillar det här. Liksom lite där med förhindren och där hur ska vi lyckas och hur ska vi inte göra det. Och jag var ju själv som barn en som sökte sig till liksom böcker och försvann ner i de världarna liksom. Så att nej, det var ett av de självklara valen. Och musikmässigt var det ju också det jag ungefär lyssnade på när jag skrev det, så det blev lite naturligt att jag droppade in. Och jag har en hemlig
spellista.
Ja, nej, det finns absolut en spellista. Ja, precis.
Under berätta tre saker.
Ja, det gör det. Så att den kan man också lyssna på om man vill efteråt. Så
och berätta lite, vad finns på den?
Det finns, den börjar med Amy Diamond, What's in it for me, som alla bra spellister gör. Sen är det lite olika. Det är Taylor Swift, det är Mando Diao som då var mammas, eller den låten de lyssnade på när pappan och syran drog, och även Kent som var mammas favoritlåt. Så det är lite blandat och lite sånt som jag lyssnade på under tiden. Mm. Jag gillar ju både att läsa men också liksom musik överlag, så att för mig var det, försökte jag smyga in lite referenser här och där.
Men det tänker jag just är svårt om man skriver om en annan åldersgrupp än sin egen. Det är snabbt att avslöja sig där. Du var tvungen att lägga in några favoriter som mammans, Livs mammas.
Som är mer min ålder.
Ja, precis, för att liksom hitta rätt mix där vet jag inte om jag skulle våga göra utan att ta hjälp av en referensgrupp. Ja. Hur gjorde du?
Jag kollade lite också, liksom så här, dubbelkollade, kände igen. Och det var några som jag så här bollade lite med min redaktör också. Så här, vad är det här verkligen? Går det här? Funkar det här? Och då bollade hon har ju en tonårsdotter som hon bollade med också. Så det var ju toppen. Det är jättesvårt, för böcker kan ju vara väldigt så här eget. Det kan man ju tycka om. Kan man läsa klassiker som 13-åring liksom så här. Men musik är ju väldigt så här. Det går ju också från vecka till vecka. Det är så himla svårt. Men nej, jag hoppas att jag träffar dig hyfsat rätt i alla fall.
Men dina huvudpersoner här, Dag och Liv, de är ju lite nördiga båda två, kan man säga så.
Ja, verkligen.
De är ju fullspäckade med olika typer av märkliga fakta. Till exempel har de ett... Är det Liv som vet att krokodiler råkar ha det mest sofistikerade hjärtat i djurriket?
Exakt.
Det här krokodilhjärtat är något som de återkommer till och berättar. Vad är det för något?
Jag hade väl som mål att hon skulle vara en sån, så okej, jag har mycket tid. Vad är det hon lägger tiden på? Hon läser böcker och hon tar reda på en massa fakta om världen som andra anses vara onödig, men hon tycker liksom är väldigt fint. Det är en bra isbrytare liksom, tänker jag, med krokodil. Och sen just med krokodilhjärtan så tänker hon det och råkar säga det högt, för hon säger det väl själv. Det är ju inte det smartaste att dra in reptilers organer i ett samtal, men det råkar bli
visade
så.
Visade sig vara?
Ja, det visade sig faktiskt vara ett genidrag. Så att,
men förklara, på vilket sätt är det här hjärtat så sofistikerat?
Nej, men den kan, hon beskriver det, den är liksom, den har flera valv, om jag förstått det rätt, så att den kan liksom så här, den kan hålla, framförallt hålla andan i extremt lång tid, och den har en massa olika egenskaper som gör den väldigt sofistikerad, eller väldigt hemsk på ett sätt, för den kan ju också dränka sitt byte på typ en timme eller någonting. Men hon presenterar det som sofistikerat, han ifrågasätter det och säger, är det verkligen så? Och sen så blir det någon slags isbrytare. Och även med svarta svanar, där var det ju också någonting med, det är ju tydligen ett fenomen att svart svanögonblick är någonting som bara skapas ur liksom, en once in a lifetime ögonblick. Liksom, så.
En svart svan är väl någonting som inte ska finnas.
Exakt.
Men då och då dyker den upp.
Ja.
Ändå.
Ja, men precis. Hon har ju någon slags samtal med en kurator där hon upptäcker det här svarta svanar, och de pratar om det lite då. Och hon påminner om att din svarta svan kommer snart.
Men sen rör vi oss ju också mellan hopp och förtvivlan. Hur ville du lämna av läsaren?
Jag hoppas, det är ju, ja, det är som du säger, det är väldigt mycket liksom, när det är rosaskimrande är det väldigt rosaskimrande, när det är mörkt så blir det liksom ganska mörkt. Jag hoppas att man i alla fall ska hitta, att man ska lämnas med värme, att man ska lämnas med någon slags hopp och tro om att kärlek och vänskap liksom på något sätt övervinner de här stora grejerna, och att det liksom går att satsa på något sånt mitt i, när det är som mörkast i världen också. För det är väl lite det där att ska man våga, jag tror att jag tar upp det någon gång också, det här att, men det känns som att allting borde bara stanna upp under liksom den här mörkaste stunderna, liksom, vågar man verkligen satsa på kärlek, eller i det här fallet, för vänskap har ju en väldigt stor betydelse i det här också, vågar man satsa på nytt där mitt när världen håller på att gå under. Så det är väl lite det där att man ska våga satsa på det, och att ensamhet inte varar för alltid.
En del saker kan vi inte skydda oss mot, men vi kan liksom hitta sätt att leva runt. Mm,
precis.
Tänkte jag också på. Det ska vi nämna också. Du har ju ett dagligt värv som journalist och jobbar hos Expressen med deras tv-produktion. Men frågan är hur mycket du hinner göra det nu. För den här kommer ju precis nu, berätta tre saker. Men sen har du ett projekt på gång i vår.
Ja, men exakt. Så 36 frågor om kärlek, som är den andra, har ju släppts som e-bok. Så nu släpps den som fysisk bok nu då, till om ett par veckor här. Det är ju också en kärlekshistoria för då vuxna. Men det handlar om en kille som gick in i en 30-årskris. Skriven av en kille som höll på att gå igenom en 30-årskris. Och han då skulle hitta kärlek, för det är det absolut viktigaste för honom. Man bryr sig inte riktigt om karriär och sånt. Och så slår han vad med sin bästa kompis om att han ska hitta kärlek innan han fyller 30, som är så här 3 månader bort. Och
siffror.
Ja, men exakt. Det är så här, det är bra för mig att strukturera, för jag är väldigt kaotisk annars. Ja. Då, det är så här, jag har någonting att förhålla mig till här. Ja. Och då hittar han, eller hon, hans bästa kompis då, Emma, hittar en lista som handlar om 36 frågor som ska, det heter garantera kärlek, men som ska öka chanserna att man faller för andra. Och de här 36 frågorna finns ju på riktigt. De är framtagna av två, eller en man och en kvinna som är giftpar på riktigt och ville forska i kärlek. Och då kom de fram till de här 36 frågorna som ska öka chansen till att hitta varandra. Och då använder han sig av dem då när han träffar någon som han tvingas ihop med av sin mamma, för att försöka hitta kärleken, en per dejt.
Och det är frågor man faktiskt kan ställa till varandra. Ja. Det är liksom inte saker man bara känner att man måste reda ut, utan det är liksom det man...
Nej, men precis. Det är inte så här, vad är ditt personnummer? Utan Nej. Det är så här, första frågan är, vem skulle du vilja käka middag med, om du fick välja? Och så är den ju uppdelad så att de första frågorna är då lite så här basic, lite enklare. Men sen så blir det så, tanken är att de ska ställas på en första dejt egentligen, så det är en liten omskrivning av det. De sista frågorna är ju liksom, vad vill du att folk ska minnas efter din död? När grät du senast? Och sånt. Och det är sådana frågor man kanske inte närmar sig på en första dejt egentligen, men att man då, syftet med att man ska öppna sig och våga vara mer intim i en första dejt, och genom det då falla för varandra lite djupare plan.
Just det.
Det
36 frågor om kärlek, och den kommer alltså som, finns redan som e-bok.
Den finns som e-bok och ljudbok, och sen kommer den som fysisk bok nu, så den kommer som inbunden nu om några veckor.
Att skriva för unga vuxna, är det någonting du tror att du kommer fortsätta med?
Ja. Jag älskar ju genren, så får jag möjligheten så gör jag jättegärna det. Jag tycker ju att det är en sån himla, det är ett fint sätt att berätta en historia, och jag tycker ju om det så mycket, så för mig så är det självklart. Och jag skriver ju, jag läser ju också IA och Feel Good, så att för mig så faller det så naturligt att det blir de två genrerna också. Det som gör att det blir IA, om det blir kärlek, om det blir skräck och även kärleksromaner överhuvudtaget och Feel Good, det är ju en genre som gärna sätts i någon slags liten låda, men även där är det ju så himla brett. Det är så här, innefattar ju liksom allt från död och hela livet överhuvudtaget. Så att jag tänker att man kan bry ut sig ganska mycket. Jag har inte slängt in någon zombie än i alla fall, men vi får se.
Berätta tre saker är aktuell nu och snart också finns 36 frågor om kärlek som fysisk bok. Bägge skrivna av Callum Bloodworth. Tusen tack för att du kom hit.
Men tack så mycket.
Ja, men vi på Samtal om böcker är ju väldigt glada över vår sponsor Adlibris och kan även denna vecka tipsa om de månadens pärlor som Adlibris handplockar för att guida oss läsare till riktigt bra romaner. Det här är ju tacksamt för bokcirklar som dessutom får förslag på frågor och diskussionsämnen till varje bok. De ligger då på sajten adlibris.com. Och en av aprils pärlor är romanen En gång om året. Den är skriven av Peppe Öhman. Hon bor i Los Angeles numera och driver bland annat podden Mellan raderna. En gång om året är hennes sjätte roman och här möter vi Carolina som har ett ganska bra äktenskap med en ganska bra man och bonusdöttrar. Tyvärr så börjar Carolina misstänka att hon fastnat i den klassiska kvinnofällan. Och när hon sen träffar Adam så blir frågan akut. Vilket liv vill hon egentligen ha? Och måste hon välja? En gång om året är alltså en av månadens pärlor hos Adlibris och finns till kampanjpris hela april ut. Tack Adlibris! Johanna Stenius.
Ja.
Utan att gå in på detaljer så är du väl ändå mer vuxen än ung vuxen?
Ja, man säger ju att liksom det är kroppen som åldras och inte själen, men ja, ändå så är det nog så.
Men likväl vet jag att du är en hängiven läsare av young adult, som det heter i liksom, när man är lite insatt, men litteratur för unga vuxna som är det vi pratar om idag.
Ja, precis. Det går i perioder, men jag har verkligen länge varit en storläsare av böcker för unga vuxna. Och jag skulle säga att det också är ganska vanligt, tror jag, bland dem, att de här böckerna läses av en vuxen målgrupp lika mycket som av de som kallas unga vuxna, faktiskt. Det finns ju väldigt många olika typer av böcker för unga vuxna, men jag gillar ju kanske en viss typ då som jag läser, kan storkonsumera ibland. Så.
Ja, jag och Callum pratade ju precis om det, att det är lite konstigt att kalla detta för en genre, för att det ryms ju såklart en massa olika genrer inom den här. Men vad de som regel har gemensamt är att karaktärerna i berättelsen är unga.
Ja, precis. De kan ju oftast kanske då mellan, ska man säga, 16 och 25 kanske, i en lagom ålderskategorisering. Det är ju både sådana böcker som utspelar sig i skolan, men också i början av vuxenlivet, kan man ju säga. Det kanske är någonting med det som också gör att man som vuxen tycker om att läsa det. För det finns en stor igenkänning i många av de här böckerna från ens egen tid. Den första tiden efter att man har slutat skolan och börjat bli vuxen är ändå sådana år som sätter sig väldigt mycket, tror jag, för de flesta. För man formas så mycket då. Och det ger en själv en anledning att se tillbaka och känna igen sig, tycker jag. Och sen om jag ska säga något mer om varför jag tycker att många ungvuxenromaner är så fantastiskt bra, är för att de som jag tycker är bäst i alla fall är de som, det är mycket stora känslor och det är ofta fokus på relationer, det är de som jag läser helst. Och de är liksom enkla och raka på ett sätt som jag uppskattar, kanske också på samma sätt som jag uppskattar att läsa framför allt romaner med ett kort och rakt språk generellt. Så tycker jag att många ungvuxenromaner kan vara på det sättet.
Och ofta ett möte mellan existentiella frågor och sen också humor och lättsamhet. Alltså det finns en sån där mix av världar. Och detta återkommer i de böcker som du har tänkt tipsa om nu, eller hur?
Ja, men det kan man säga. Jag har med mig flera olika tips, men alla har liksom en anknytning till verkligheten, kan man säga. Det finns ju en annan typ av ungvuxen eller young adult som då är fantasy och så. Men det har jag då inte valt att fokusera på nu, utan jag har valt bland de böcker som jag själv uppskattar allra mest, nämligen de som handlar om vardag och verklighet. Mm. Så. Ja, den första boken jag tänkte tipsa om är också kanske av den författare som allra mest karaktäriserar genren young adult, John Green. Han har ju skrivit en av de mest, kan man säga, epokgörande böckerna som väldigt många har läst, tror jag. Förr eller senare exploderar jag. Och han har ju också släppt många andra böcker som jag skulle säga alla passar sig för, inte bara unga utan även vuxna. Till exempel Catherine Theorin, eller, och han har tillsammans med andra författare skrivit flera böcker, till exempel Let It Snow. Han har skrivit en bok som heter Efter Alaska, Sköldpaddor hela vägen ner. Många, och jag skulle säga att vilken som helst av dem är riktigt, riktigt bra för en vuxen läsare som är nyfiken på att börja läsa ung vuxen.
En av Callum Bloodworths favoriter också, John Green.
Ja, men verkligen, det kan jag verkligen förstå att det är. Och han har ju rätt mycket gemensamt.
Han är på gång med någonting nytt nu här i vår alltså.
Ja, precis. John Green kommer med en ny bok här, Antroposen, som är nämnd, eller ska säga uppkallad, boken är uppkallad efter en geologisk tidsperiod som heter Antroposen. Och den här geologiska tidsperioden är, har egentligen ingen gräns, men man räknar att den började vid sent 1700-tal och fortfarande håller på. Egentligen kan man säga att det är under den tid som människan har påverkat jordens klimat till exempel och ekosystem genom till exempel global uppvärmning. Och den här tiden, hela den här tiden har John Green tagit sig an i sin nya bok. Jag kan nämna att innan han blev sån succéförfattare som han är nu så skrev han bland annat recensioner. Och han har börjat ta med sig det in i den här serien av betraktelser kring fenomen, kan man väl säga, som finns under vår nutid. Han menar att vi alla har blivit recensenter som hela tiden ska recensera det vi upplever, och det har han tagit med sig. Och analyserar och recenserar allt möjligt som finns nu, till exempel solnedgångar eller Canada Yes eller Great Gatsby bland annat i den här boken, i en textsamling skrivet på hans unika personliga språk.
Filosofiskt och humoristiskt.
Ja, och allmänbildande skulle jag också säga. Texter om vår samtid. Det ska jag se jättemycket fram emot den här boken. Jag tror det kommer bli spännande läsning faktiskt.
Ja, verkligen. Nytt från John Green, alltså Antroposen.
Så tänkte jag tipsa om en annan bok som också kommer i vår, i maj. Melody Farshin, hon är ju en känd komiker, men hon är ju också författare. Och hon har skrivit en trilogi där den sista boken kommer nu. Orten-trilogin heter den. Och den första boken heter Low Key, den andra heter Miseria och nu kommer 100K. Och hon har ett väldigt tydligt inifrån orten-perspektiv kan man säga då, med skildra två gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort.
För det här är en svensk författare,
det är en svensk
och det utspelar
författare.
Sig i Sverige.
Och ja, precis, utspelar sig i Sverige. De här tvillingarna Aisha och Ali heter de. Och i den här nya boken 100K så är det också en till huvudkaraktär som är med, en 16-årig kille som heter Dollar. Melody har ju prisats jättemycket för de här två första böckerna. Hon har ju bland annat kallats för en svensk Elena Ferrante för att hon skriver fram sitt kvarter som hon kommer ifrån. På samma sätt som Elena Ferrante skriver om sina kvarter i Neapel. Och också att hon på något sätt har en sån fint sätt att lyfta kvarterets, ortens relation till världen utanför. Så, och att det måste vara hon som kommer därifrån som skriver om det här och att hon gör det på så bra sätt. Så jag skulle säga att hela, både de här två första böckerna men nu den tredje som kommer är en otrolig läsning faktiskt. Och hon är värd alla priser hon har fått för den.
Och de låter det som att man vill ta i ordning.
Jag tror de är fristående, men jag skulle nog ändå, men som de flesta andra så skulle jag nog ändå tycka att man får ut mer om man tar dem i ordning ändå. Och då är det ju Low Key som är den första boken. Och sen tänkte jag som tredje tips lyfta en ung vuxen som kom för några år sedan men som är högaktuell just nu. Och det är kanske en av de bästsäljande svenska ungvuxenförfattarna som är Sandra Beijer. Och hon är också en känd bloggare som har en blogg som heter 9-5 som är en av Sveriges största bloggar. Och hon har ju skrivit flera romaner och hennes ungdomsroman som heter Allt som blir kvar, den blir tv-serie nu och kommer i maj. Och då tycker jag att det är en så anledningsbar som någon att läsa hennes bok Allt som blir kvar, för den är otrolig. Hon har ett jättefint språk tycker jag. Hon är så stilsäker i att beskriva livet just i det här gränslandet mellan ung och vuxen som väldigt få andra har och i Sverige. I centrum för den här boken Allt som blir kvar så står en tjej som heter Matilda ensam i en öde lägenhet när hennes pojkvän gör slut och så försöker hon förrymma utrymmet efter den här pojkvännen och då kommer in en kille som heter Miron som tar hand om henne men man vet inte riktigt hans agenda. Så det är väldigt relationsbaserad bok kan man ju säga. Men det är karaktärerna och framförallt den här Matildas inre känslor som hon skriver fram så fan otroligt bra. Så jag skulle verkligen vilja rekommendera den. Och som sagt, den kommer som tv-serie nu i maj, och då är det Oscar Sia som spelar den här Myron, och det tror jag, det ser jag verkligen fram emot att se.
Sandra Beijers roman
Allt som blir kvar.
Och det finns ju jättemycket att välja på.
Det finns så mycket att välja på. Det är svårt att få be mig tipsa om ungvuxen. Vi har läst så otroligt mycket ungvuxen. De är ju för mig ganska snabbläsa, så jag kan ibland verkligen gå till biblioteket ibland och bara sätta mig i deras ungdomsavdelning och bara frossa. Jag älskar det. Jag tycker det är jätteroligt att se vad som finns och vilka trender som finns och sådär. Men jag har tagit med mig ett sista tips, och det kanske är en av mina... Jag tänkte jag skulle ta med mig en av mina absoluta egna favoriter, alla kategorier, ungvuxen, som jag någonsin har läst.
Jag skulle vilja ha en trumvirvel nu här.
För när det gäller vuxen och annan skönlitteratur så har jag väldigt svårt att välja en favoritbok. När det gäller de här ungvuxen, typiska, så skulle jag säga att den bästa sån, nästan, som jag har läst heter Jag ger dig solen, och skriven av Jandy Nelson. Den är helt fantastisk. Den är så otroligt stark och sprakande och himlastormande. Det handlar om två tvillingar, Noah och Jude, som är väldigt olika men ändå väldigt nära. Och jag ska inte berätta så mycket vad som händer. Det är väl, men i alla fall, de är otroligt nära. Men efter några år så pratar de inte ens med varandra. Och det här handlar om varför och vad som händer sen, kan man väl säga. Väldigt kortfattat. Men den är otrolig. Jag vill verkligen uppmana alla att läsa den som vill känna någonting. Det liknar ingen annan jag läst faktiskt.
Nu måste jag ju då förmedla att det lyser om dig, Johanna.
Nej, men det är om någonting i den här verklighetsflykten som en riktigt bra relationsroman kan ge. Där man får ge sig hän i läsningen och bara gråta och skratta. Och liksom.
Ja, men gud vad bra. Och jag tänker att jag som har tonåringar i min närhet, är också kul när man kan läsa tillsammans.
Alltså,
om man får till en högläsning är ju det att gratulera. Men jag tänkte mer att man kan turas om, och så har man läst samma bok och så kan man prata
om
det.
Och jag kan säga att jag har varit med om det med just den här boken med min tonåring. För att jag sa till henne att hon måste läsa den. Och hon älskade den. Och nu har hon köpt någon speciell utgåva som hon har framme i sitt rum. Så här med framsidan utåt på sin bok. Hon älskade den så mycket också, så det finns ju något där.
Jag ger dig solen av Jandy Nelson. Jag vet ju att man på selmastories.se hittar man ju också mängder av boktips. Absolut. Även i den här kategorin.
Ja, vi har en speciell tipslista med våra personliga young adult-favoriter som man gärna får gå in och titta. Där finns ju självklart Jag ger dig solen med, men det vet ni nu.
Prominent plats. Ja. Men även en del annat.
Ja, absolut,
och en del av det vi har pratat om nu också. Tusen tack, Johanna Stenius.
Tack så mycket.
Tack för idag. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker gästas jag av Sara Gårdan. Hon är aktuell med romanen Natten, som handlar om en mamma och en dotter, om den enas vilja att skydda och den andras behov av att slå sig fri. Det ska vi prata om nästa gång vi hörs, ett samtal som finns ute redan på fredag i gratisappen Podplay, annars på lördag, påskafton, på alla andra ställen. Och följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.